Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och i dagens program kommer vi att få lyssna till Gunvor Jonsson som berättar och spelar musik för oss. Vi säger välkommen till dig, Gunvor.
Jag har faktiskt pratat i radion förut. Ja, året var 1961. Jag hade precis fått en lilla syster, ja, som vi alla i familjen. Stora syster, mamma och pappa och jag. Trott att det skulle bli en lillebror. Men fattar ni vilken besvikelse? Så kommer mamma hem med en lilla syster istället för en utlovad lillebror. Jag tror att hela familjen med omnejd blev ruskigt medveten om min enorma besvikelse. Pappa Olle försökte med alla till buds stående medel att muntra upp mig. På radion gick ett program Ring så spelar vi med Pekka Langer. Programmet gick ut på att man ringde in och önskade en låt. Pappa han fick mig att ringa in och önska Brevet från Lillan av Evert Taube. Det var ju inte precis min önskelåt, men okej. Mitt samtal blev antagen i Slussen och jag fick prata med Pekka. Han ställde en massa underfundiga frågor som jag nästan till 100% först svarade va på. Och sen när jag förstått frågan svarade med ett barns enstaviga ja, nej eller möjligtvis tjup. Någon djupare konversation förutom va, ja, nej och blev det aldrig. Ett sista försök att få igång mig fråga Pekka om jag kunde sjunga lite grann på Brevet från Lillan. I köket satt mamma, pappa och stora syster Anita, 13 år. Orädd klämde jag i för kung och fosterland med de första raderna. Pappa kom hem för vi längtade efter dig. Sen var texten helt borta. Hela sången gick i vågor mellan hög och stark volym där texten fanns bitvis till en otydligt mummer där texten saknades helt. När sången var slut var Pekka Langer imponerad. Nej, han var inte imponerad över min sångkapacitet precis. En åsikt som delades helt av min 13-åriga syster i köket. Hon är till skillnad från mig tonsäker och sjunger alldeles fantastiskt bra. Pekka var nog mer imponerad av mitt mod över att jag trots avsaknad av sångförmåga och text hade försökt att sjunga. Någon dag efter programmet ringde Pekka upp och meddelade att jag skulle få 50 kronor för mitt radioframträdande.
Fight for our team.
det var Liz Sörensson som sjöng Min öjne det ska se. Jag växte upp i en idyll i 60-talets drömme. Ja, ni hör ju själv. Bara ortsnamnet är ju en ren idyll. Drömme. I byn fanns barn i alla åldrar. Vi lekte och som jag ser det övade vi oss för att bli vuxna. Lekar som la grunden för intressen och yrkesval. I min ålder och absoluta närhet fanns mina närmaste vänner och lekkamrater. Ja, vi skulle kunna heta något mystiskt och finurligt som 3 kilo, det vill säga 3 kg. Karin, Ketty, Kina och så jag själv G som i Gunvor. Vi var 3 kusiner norbergare och en av den i drömme välkända släkten Häggström. Vi lekte en hel del. En del lekar kan nog te sig lite bizarr och rent av våldsam. Och en del lekar kan jag idag se att grunden till viss del las för vårt vuxenliv. Ibland var hela byns unga med i leken. En sån gång var när vi mindre unga fick ynnesten att få vara med och leka med de stora grabbarna. Rolf, Tommy, Gösta, Ove med flera. Och vi lekte älgjakt. På 60-talet i älgjaktslek hemma på Sveja i Drömme fanns ingen jämlikhet, ska jag säga. Ja, de äldre tjejerna fick vara kockor i varsin grankoja. Vi, mindre barn, ja, vi fick lite, vad ska jag säga, annorlunda roller. Jag är oerhört glad över att just den här leken inte blev en av de lekar som la grunden för mitt yrkesval. För jag fick mest stå och frysa utanför en präktig grankoja uppe på Sveja. För jag var hund åt Ove. Och plötsligt så skickades man iväg för att skälla på en fantasiälg. Jag föll ju naturligtvis och tydligen gick älgen upp i rök. Jag kommer ihåg att Ove hade tränat på en del kraftuttryck som han lät mig höra. Jag måste säga att min karriär som hund blev kort. Ove blev aldrig riktigt nöjd. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too. Bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch them surfing at Ventura County line. Och det var Beach Boys med Surfing USA. Ja, nu hette vi fyra tjejer, inte tre kilo, utan bland andra barn på byn gick vi under beteckningen Kläppsjäntern eller Fryshusjäntern. Ja, det här var för att vi på farmors gård i Kläppen, bakom Vinterbönninga som vi sa, hade ett för byn gemensamt fryshus. Ett fryshus där hela byn kunde hyra ett frysfack. När sen mammorna med sina barn kom till fryshuset lämnade de oftast barna utanför medan de själv gick in i fryshuset och uträttade sina ärenden. Ni kan ju tänka er, när mamma med barn i sikte sågs betydde det att vi sprang dit för att få bekanta oss med barnen. Barnen lämnades utanför fryshuset till en tuff, nyfiken och omild frågestund av oss fyra. Vad heter du? Var bor du? Kan du busvissla? Kan du stå på händer? Har du några syskon? Hör du, kan du åka skidor? Hur gammal är du? Vet du vem Märta Norberg är? En och en hade de flesta ungar kunnat stå ut med oss. Men fyra ihop blev lite för mycket. Ja, jag kan faktiskt förstå namnet Fryshusjäntern. Och jag vet att en och annan kraftfullt utan större framgång försökte undvika att börja skolan samtidigt som oss. Om det finns något försvar så kan jag säga att vi övade ju oss bara i att bli nyfiken och vuxna. Nyfikenheten och alla frågorna har jag i mitt yrke som polisen fått stor användning utav.
Jag är
Och då fick vi höra Helen Sjöholm med Gabriellas sång. Våra lekar var tidvis rätt okvinnliga. Visst lekte vi med dockor ibland, men för det mesta lekte vi typiska pojklekar. Ja, om inte vi spelade fotboll, åkte skidor, hoppade i backe, så var en av de mest förekommande lekarna polis och tjuv. Av någon konstig anledning blir jag ofta den jagande polisen. Ja, inte så att jag tyckte att den rollen var lockande. Nej, det var mycket mer spännande att få vara tjuven. Som tjuv fick man använda all sin kreativitet till att hitta rymningsvägar. Jag hade inget minne av att samma tid och kraft ägnades till att utforma själva brottshandlingen eller ens brottsrubriceringen. Nej, det var rymningen som var själva grejen. Området för dessa rymningsbenägna brottslingar var från oss nere på Mekens gård. Ja, min pappa hade en mekanisk verkstad och kallades allmänt för Meken. Över Norbergs gård, det vill säga farmors, vidare ner mot Enbrads där Ketty bodde. På hennes gård fanns flera tomma hus, bland annat en gammal bröggstugg som vi säger, som delvis från baksidan fungerade som en vedbod. I den här bryggstugan fanns alldeles innanför dörren till höger ett skafferi. Det använde vi som fängelse. Fängelset låstes med en hank på utsidan. Poliskontoret sen var ytterst spartanskt inrett inne i bröggstuga. Det var en velor och en gammal vävstol. Jag har ingen minne av att det någonsin upprättades någon brottsanmälan. I och för sig med en vuxens perspektiv en drömtillvaro för både allmänheten, statistiken som för mig den arbetande polisen. Tjuvarna kunde alltså, om man lyckades haspla upp skafferidörra, från farstuga ta sig direkt till vebon och sen vidare ut i det fria. Konsten för den rymmande tjuven, det var att obemärkt och utan ljud ta sig över vehögen in i vebon, så att den vaktande polisen inte skulle höra något. Återigen inser jag att jag fick öva mig inför vuxenlivet. Tro mig, jag är idag oerhört tacksam över att jag fick polisrollen och inte... One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing.
looking at a chance to make a break. But he turned and shifted and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. Put daddy to the jail, let it rock. 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 Daddy to the jail, let it rock.
Och det var Jailhouse Rock med Elvis Presley. 1971, 16 år och nu var det ingen lek längre. Nu måste jag bli vuxen, vare sig jag ville eller inte. Ingen tid att öva sig. Onödigt tidigt och onödigt oplanerat blev jag med barn. Jisses Amalia, ni kan ju tänka er allt prat som brukar förekomma i små byar i dylika situationer. Jag kanske inte behöver säga att mina föräldrar inte precis jublade. Den 21 september klockan 21.12 föddes min dotter Katrin. Det var en obeskrivlig känsla. Och jag kommer ihåg min instinktiva önskan om att gömma henne för de andra mammorna så att inte de skulle bli avundsjuka över vilket otroligt vackert barn jag hade fått. Den känslan grumlades inte ett skvatt, även fast hennes nya farmor vid första anblicken brast i gråt och sa: rödhårig och så lik en Ragnar. Ragnar, det var Katrins farfar, som hade en just väl tilltagen flint. Vår första tid tillsammans blev spännande. Katrin kunde inte suga, vilket betydde att jag fick pumpa ut mjölk från ett välfyllt förråd och sedan mata med en tesked. Proceduren tog flera timmar. Efter en månad orkade varken jag eller Katrin mer. Jag misstänker att hela sjukvården redan då såg att något inte stämde, men ingen sa något. Först 1 år och 3 månader senare, när Katrin fortfarande inte kunde sitta och hade sin tumme hårt knuten in i handen, och jag vid otaliga läkarbesök försökt påpeka för sjukvården att något är fel. Och jag lika många gånger fått svaret att jag inte skulle jämföra barn. Äntligen fick jag respons från sjukvården. Syster Vivan vågade lyssna på mig, en 16-åring, och gå emot läkare och utan dennes medgivande ordna en tid hos barnläkaren. Barnläkaren kunde på några sekunder med måttagning av Katrins huvud kallt konstatera att mitt älskade underverk hade en CP-skada.
Vem är jag, var bär jag för namn? namn. Du skrattande knyte med solblekt hår, hur fick jag dig i min famn?
Då fick vi lyssna på Göran Fristorp. Är det sant att jag håller ett barn på mitt arm? Sedan mitten på 80-talet har jag varit med och jagat i drömlaget. Ja, nu tror ni jag överdriver, men det heter faktiskt så. Drömlaget. Jag var den första kvinna som började jaga. Laget har funnits i drygt 70 år. Och när jag började jaga var flera av initiativtagarna kvar i laget. Ja, det är möjligt att det då fanns röster som ifrågasatte min plats i laget, men det var aldrig så att jag hörde något. Drömme jaktlag är ett förhållandevis stort jaktlag med en alldeles underbar inställning till att ta tillvara byns jaktintresserade ungdomar. Det är också min åsikt att vill vi få ungdomar att intressera sig för viltvård och jakt, då måste vi ge dem tillfälle till det när deras intresse väcks och inte långt senare när lämpligt utrymme i ett jaktlag ges. Då kan det vara allt för sent. Min framgång i troféjakten är ringa, men den 1 september 2008 fick jag en upplevelse som slår det mesta. Det var den där första jaktmorgonen. Varje år en alldeles särskild morgon. Den här morgonen en otroligt vacker, helt vindstilla morgon. Solen hade börjat skina, bara ett lätt morgondimma ligger som en tunn slöja kvar ute på myrarna. Jag hade fått mig tilldelat pass nummer 23 på Tallkullen. Ett ställe som mina jaktkamrater vet att jag har faktiskt lite svårigheter att hitta till. Under jakten älskar jag att sitta på marken. Jag inbillar mig att jag är mer ett med naturen då. Eller så är det en dålig ursäkt för att jag är mindre händig med att bygga ett stabilt torn. Och då är det bättre att sitta på marken. Den här morgonen satt jag nära linan mot Rösche med utsikt över en liten myr. Radiotrafiken är måttlig. Livet är underbart. Bakom mig hör jag som om någon lätt drar en gummistövel i blåbärsriset. När jag sittande i skräddarställning på marken instinktivt tittar till vänster över min axel upplever jag att det tar flera sekunder innan min hjärna har fattat vad det är jag ser. Att gående rakt emot mig kommer en björn. I rekordfart ilar tankar genom min hjärna. Insikten att björnen är inte på vårt område, jag får alltså inte skjuta. Jag har heller inte tänkt skjuta någon björn. Till att, nej, nu börjar den rackarna vara väldigt nära. Nu kanske jag måste ta upp gamla Bettan som ligger i knä och åtminstone peka med bössan på björnen. Det är nu jag inser att man blir ganska otymplig när man sitter djupt ner på marken. Det är inte en optimal skjutställning om man säger så. Med min rörelse fick björnen syn på mig och kastade om och med en imponerande explosivitet springa i en båge bort från mig. Senare på kvällen kunde jag konstatera att jag kanske hade hunnit med första skottet, men jag hade aldrig hunnit med skott nummer två. Behöver jag säga att jag satt inte mer den dagen. När vår hundförare sedan kom kunde vi beräkna avståndet till där björnen vände, till cirka 19 meter. Om vi nu ska följa min tes om att vi som vuxna har nytta av våra barndomslekar, så må hända kan det vara så att den här morgonen den 1 september 2008 hade nytta av att jag som barn var jakthund åt Ove.
Thank you.
Och det var Billie Jean med Michael Jackson. 1972 så hade vi fotbolls-EM i Sverige. Poliser från hela Sverige kommenderades in 3 veckor till de 3 fotbollsarenorna. Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommendering, ja, det betyder i stort sett order oavsett egen önskan. Ganska tidigt blev det klart att Västernorrlands poliser skulle till Göteborg. Vi var ett 20-tal poliser från Övik som åkte ner till Göteborg. Alla utom Kerstin och jag ingick i en transportdivision som hette Sierra. Kerstin och jag blev indelade i en division som hette Alfa. Det var mest Göteborgs kollegor i vår grupp. Vi hade, till skillnad från våra arbetskamrater från Övik, förmånen att få vara inne på Ullevi vid, ja, nu säger jag, en enda match. Resten av tiden hade vi bevakning utanför arenan med omnejd. Vid några tillfällen hade fotbollshuliganerna visat sina färdigheter. Tidningsskriverierna om händelserna var många och ingående beskrivande. Vår divisionschef insåg att för våra anhöriga där hemma kunde dessa huliganartiklar te sig extra oroande och skrämmande. Han påpekade för oss vikten av att ha täta kontakter med hemmet så att de själva kunde höra att vi mådde bra. Sagt och gjort, dagliga kontakter med hemmet både morgon och kväll. Vid ett tillfälle var det min mans svärdotter som svarade i telefon där hemma. Jag hann aldrig fråga hur det kom sig att hon svarade eller ens fråga efter min man. Hon meddelade mig snabbt att Lennart var inte hemma. Han var på sjukhus för han hade skjutit sig, sa hon. Ja, det visade sig att han hade skadat sig i vaden med en luftpistol. Ja, ni skulle ha sett Kerstins ögon när jag sen berättade för henne att när jag hade ringt hem så hade jag fått veta att Lennart skjutit sig.
Lägg din hand mot min kind och visa mig vägen. Kommer du ihåg den? Det känns så skönt att komma hem. För när du ser mig blir du lycklig. Om du känner dig ensam, öppna dig då. Dela med dig av känslan. Jag kan nog förstå. Om ditt hjärta slår, kommer jag vara med dig. Jag kan vara dum när det strägheten tätnar. Men jag hör dig. Om ditt hjärta slår, kommer jag vara med dig vänner vart du än går. Om ditt hjärta slår, kommer jag känna. Kan vi inte dansa som förr om hela natten lång. Bli nu ett med mig dagen. Jag vet att vi kan, men sen vill jag hålla din hand.
Och det var stiftelsen Om mitt hjärta slår. En dag när jag satt inne på mitt rum under fotbollskommenderingen och tittade på en gammal kostymfilm på tvn kom Kerstin in rusande och sa att nu är det bråttom. Vi måste till Malmö. Det hade hettat till där. Vi kastade oss iväg och 14 timmar senare vid 4-tiden på morgon återkom vi till vårt hotell. Kollegan som hade rummet bredvid mitt var nygift och hade sin fru med sig under kommenderingen och hon bodde med på hotellet. När jag kom upp till mitt rum gick jag direkt in i duschrummet för att duscha och kanske främst för att ta ut mina mycket torra linser som jag hade haft i mer än 14 timmar. Plötsligt hör jag vällustiga stönande från, som man säger, vuxen mys. Jag blev förvånad över hur lyhört det är och hur mycket man hör från rummet bredvid. Samtidigt är jag lite imponerad över hur fort detta gick. Allra helst vid den här tidpunkten på dygnet. Herregud, karn har ju gjort ett 14 timmars arbetspass och måste ju vara minst lika trött som jag. Av hänsyn stod jag kvar in i duschrummet en bra stund. Men milde värld, det blev bara värre och värre. Både stönande och skrik. Jag hostade lite, tvättade högljutt mina strumpor, harklade mig högljutt. Allt för att paret i rummet bredvid skulle förstå att det är väldigt lyhört här. Men ack, utan verkan, det bara tilltog. Till slut bestämde jag mig för att nu får jag strunta i det och ändå gå och lägga mig och försöka sova. I min iver över att komma in och ta ut mina linser hade jag inte tänt i rummet. Jag gick nu ut i det mörka rummet och som hade en märkligt fladdrande blått ljussken. Väl inne i rummet inser jag att jag hade glömt stänga tvn. Tvn stod på. Nu blev det bråttom att släcka apparaten, kan jag säga. Vad skulle min granne tro om mig? På tvn förevisades en högljudd och detaljrik porrfilm.
Den som växer och blir stor vet exakt var verken bor. Om hon någon gång tittat in, innanför sitt skinn. Det är du
så fick vi lyssna på Darin, apan som liknar dig. 2003, det var ett händelserikt år. I början på januari började jag en frivillig kommendering i Stockholm. Jag skulle under ett år få arbeta med rekrytering av polisstudenter till polisutbildningen. Min man skulle under detta år ta hand om dottern Katrin och allt vad det medförde. I slutet på februari skulle min man och jag åka Vasaloppet. Vi hade åkt flera gånger tidigare. Vi visste vad det handlade om. Alltid öppet spår. Det är enklast så. Innan vi kom fram till första vätskekontrollen i Smågan drabbades min man plötsligt av en kraftig hjärtinfarkt. Jag brukar säga att vi hade tur att befinna oss på ett ställe som för tillfället hade en räddningsapparat näst intill fulländning. Trots att vi befann oss ute i ett skidspår så kom han snabbt under vård. Ambulansfärden på krokiga vägar i 8 mil till Mora lasarett gick alldeles för sakta. Jag kommer ihåg att jag i mina tankar ifrågasatte förarens förarkompetens. Jag satt på passagerarplats. Ambulansfärden på krokiga vägar i 8 mil till Mora lasarett gick alldeles för sakta. Jag kommer ihåg att jag i mina tankar ifrågasatte förarens förarkompetens. Jag satt på passagerarplats fram. Bak i ambulansen hade min man sällskap av en läkare och ambulanssjukvårdare. Jag hörde hur någon hade våldsamma kräkningar bak i bilen och drog den slutsatsen att det var min man och kände mig trygg, för det betydde att han levde. Väl framme på Mora lasarett steg en grönblek läkare ut ur ambulansen med en välfylld kräkpåse i handen. Han ursäktade sig, vacklade fram till en toalett och fortsatte sedan magtömningen där. De närmaste dygnen var kaotiska. Min oro för hur det skulle gå för Lennart varvades med tankar på de rent praktiska sakerna. Katrin befann sig på ett avlastningshem hemma i Övik. Jag behövde en barnvakt eftersom vi var kvar i Mora. Hur skulle jag lösa detta? Jag måste ju naturligtvis avsluta mitt arbete i Stockholm. Hur länge skulle vi bli kvar i Mora? Frågorna var många, stora och små. Min lilla syster Lena, som vid tillfället jobbade natt på ett äldreboende, sa: jag tar tjänstledigt och Katrin bor hos oss på veckorna. Och så kommer hon hem till dig på helgerna. I det här kaoset insåg jag att jag har utan tvekan världens bästa lilla syster. Detta var ett erbjudande som visade sig vara en stor vinst. Katrin behöver hjälp och stöttning i det mesta i sin vardag. Hon kan inte tala och hon har epilepsi, vilket gör att hon behöver tillsyn dygnet runt. Lena blev personlig assistent för min dotter och är det fortfarande idag. Den allra bästa assistent man som förälder kan tänka sig för sitt barn. Hela Lenas familj är ovärderlig för min dotter. Kusinerna är idag vuxna och är helt fantastiska med att hjälpa Katrin med allt från rakning av ben till klädinköp, transporter och så vidare. Vilken himla tur jag fick en lilla syster och inte en lillebror. Och nu lyssnar vi på Fly on the Wings med Olsen Brothers.
Summer nights when the moon shines. shines bright, feeling love forever. And the heat is on when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the softest sand, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. Fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky.
Jag heter Gunvor Jonsson och är mamma till Katrin och arbetar som polis. Och tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik. 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.